Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Du lyssnar till världens bästa podcast med världens bästa programledare. Vi pratar om Babys podcast och mig, Carina Barnmorska.
Och Jenny Stolt, läkare.
Och med såklart världens expert på hormonet oxytocin. Det är i alla fall vad vi tycker. Läkaren, docenten, professorn Kerstin Uvnäs Moberg är tillbaka och ska prata om detta fantastiska hormon, oxytocinet. Kerstin, varmt välkommen tillbaks till
tack
oss.
Tack så mycket, tack.
Du är ju ändå en av världens bästa på världens bästa hormon.
Absolut.
Så nu har vi haft hybris här, ja, tillräckligt.
Ja, precis.
Vi har gjort ett par avsnitt innan och idag tänkte jag att det skulle handla om värksvaghet och när och hur vi sätter igång förlossningar, födseln och hur det påverkar oss.
Mm. Det är högaktuellt dessutom med igångsättningar med tanke på att den här studien som har kommit.
Precis, men Kerstin, Jenny börjar vi med. Du ska få förklara återigen beskriv hormonet oxytocin.
Ja, det är ju inte bara ett hormon utan det är också en signalsubstans. Och signalsubstansen håller sig uppe i hjärnan och hormonet håller sig i blodbanan.
Ja, och det är viktigt.
Och det är viktigt, ja.
Och ibland kan de arbeta parallellt. Ja. Och ibland gör de inte det. Nej. Så att man måste alltid tänka på vilken situation det är man studerar oxytocineffekter. Mm. Innan man kan inte dra några generella slutsatser utan man måste veta när. Så får man bedöma utifrån det.
Mm. Måste man veta när? Jag tänker vardaglig dags, hur tänker vi då? Nu är det ju medicinskt det vi pratar om just här. Men balansen?
Balansen är väl så att om vi vet ganska väl att just under amning och förlossning då har man en parallell aktivitet av de här nerverna uppe i hjärnan och det som går ut i blodet. Så då är liksom båda de här systemen påkopplade, sammankopplade, synkroniserade. Medan om du så att säga i en helt annan vardaglig situation så behöver det inte vara riktigt lika tydligt att de hänger ihop. Så att, men just i våra situationer, det vi talar om här, så är de det. De är parallellkopplade helt enkelt.
Mm. Om vi då skulle gå in på ämnet värksvaghet, alltså vad är värksvaghet, Jenny?
Ja, värksvaghet är väldigt svårt att veta vad exakt det är, men det är ett av de största problemen i världen faktiskt när det kommer till förlossningar. Att det finns en primär värksvaghet, det vill säga att förlossningen inte riktigt kommer igång, den startar inte, och sen finns det en sekundär värksvaghet när förlossningen har startat och sen så drar ut på tiden av någon anledning som vi inte exakt vet varför.
Och då tycker jag att det är spännande eftersom oxytocinet är ju det hormon som driver på födseln, ser till att livmodern arbetar och så vidare. Vad är det som händer då i kroppen? Kerstin, har vi inte det här hormonet?
Jo då, det finns där och det finns alla möjligheter att få igång det. Men det är ju ett lite känsligt hormon därför att man måste återgå till det att i grunden så ska amning och förlossning ske i en lugn och skyddad miljö där man känner sig väldigt, väldigt trygg och familjär så att säga. Att man har varit där förr, jag känner igen det här. Och man måste också vara fri från väldigt koncentrerade tankar. Därför att för att oxytocin ska få flöda fritt så behövs den miljön. Till exempel så är det så att de här små, vi vet ju att oxytocin för fram förlossningen genom att det går ut i pikar i blodet, korta pikar. Och de stoppar upp om en kvinna uppfattar att här känner inte jag mig trygg, här känner inte jag igen mig. Sen när hon väl börjar känna sig trygg, då kommer de igen. Men det kan ju bli fördröjningar på det här sättet. Ibland så finns det ju personer som känner sig så trygga så det spelar ingen roll. Och har du någon med dig som på något vis bryggar över så går det bra också. Men risken är ju hela tiden att den här mer primitiva hjärnan av oss uppfattar det hela som obekant. Och det är kopplat till otrygghet på den djupa hjärnnivån. Medan många skulle kunna tro att det finns väl inget tryggare ställe än ett sjukhus med alla doktorer och barnsköterskor. Men det är nog mer en sån här logisk slutsats som egentligen inte har med de här djupa systemen att göra. Så det kan nästan bli som en konflikt mellan de här två nivåerna. Och det kommer att kunna påverka att det liksom stoppar upp de här, ska man säga, pulsarna och därmed förlossningsarbetet. Men det betyder inte att maskineriet inte finns där. Men det är ju som om lösningen ofta blir då att då sätter man ett dropp. Man ger en annan, ger ett oxytocin utifrån. Och det kan man ju undra också hur den mamman då tolkar på den här nivån. Kanske hon tolkar det att mitt eget fungerar inte. Och då kommer det kanske också in en liten osäkerhet om den egna funktionen. Mm.
Det diskuteras ju väldigt mycket just nu i förlossningssammanhang. Hur mycket man ska tolerera att förlossningen fördröjs. Eller att man får de här platåfaserna. Mm. För att allting, förut har vi sagt att man ska öppnas en minut eller en centimeter per timme. Men det där, vi har ju sett också att det finns naturliga platåfaser under själva förlossningen. Och så kanske det ska vara, men den här långa liksom, förlängningen ska vi inte bli för lång. För då blir det ju massor med ökad risker för andra saker med verksamheten. Mm. Att man ökar risken för blödningar och vad vi kallar för atoni efteråt och så. Så att det där att hitta den perfekta förlossningsförloppen för den enskilda individen, det är ju jättesvårt.
Så det är ju som du säger, en balans men att faktiskt inte få bli för långt och jobbigt. Mm. Men att det ändå så att säga, tolereras det som man kan göra själv. För att det är klart att det måste ju också finnas en variation kvinnor emellan. För somliga går det fort, för andra gör det inte det. Mm. Då blir ju de här medelvärdeskurvorna väldigt olyckliga. Mm. Därför då kommer ju några liksom att verka som att det här går för fort. Och andra kommer att vara, nej men här går det alldeles för långsamt. Mm. När det kanske hade räckt att vänta lite till. Mm. Därför att det just finns en naturlig variation.
Ja, och det ska man också lägga till att väldigt, väldigt snabba förlossningar ökar också risken för atoni, alltså att livmodern inte drar ihop sig riktigt ordentligt efteråt.
Ja. Men helt uppenbart är ju också då att det finns en del yttre faktorer som man inte ska underskatta. Och det är till exempel sånt som är starkt ljus och buller. Mm. Det dämpar aktiviteten i det här peaksystemet av oxytocin. Och det ändrar också, ska man säga, balansen i det autonoma nervsystemet. Man får mer sympatikus och mindre parasympatikus. Och parasympatikus och oxytocin har ett väldigt viktigt samarbete. De hjälper varandra. Mm. Så att man kan också skapa en yttre miljö som inte bara är att man känner igen sig utan också aktivt befrämjande av de här djupa systemen. Och det är då lite lagom ljus, kanske lite mörkare, rödare färger, lite grottkänsla och inte för mycket buller. Och förstås inte för många människor. Jag tror också det är viktigt att det inte är för många som springer runt, för de blir ju lite främlingar då.
Ja, men det här, vi har ju olika nivåer på förlossningsrädsla också, det jobbar vi väldigt mycket med, både i landet och i Stockholm. Och när man har en förlossningsfobi eller alternativt en förlossningsrädsla när man går in i en förlossning, hur fungerar det systemet då? Om man, hur dansar det med oxytocinet?
Nej, det kan inte vara bra för oxytocinet. För rädsla och smärta är ju de, vad ska man säga, upplevelser som man har som just ökar då aktiviteten i stresssystemet, kan man säga. Mm. Och det kommer också att hämma oxytocinet. Så att rädslan är mycket olycklig och den måste ju bort på något vis om man nu kan hantera den och om det nu är behandlingar och samtal innan eller om man kan med någon väldigt lugnande fysisk behandling att liksom hålla om eller något, få dem att släppa på den. Men jag förstår att det har blivit ett ökande problem. Mm. Och riktigt varför vet inte jag, men är det för att man läser för mycket hemskheter på nätet? Eller
jag tror att det är just nu en sån situation att det är lite för mycket helt enkelt med förlossningssjukhus som lägger ner det. Och det
du
är mycket
debatt att
det är otryggt att föda. Jag som förlossningsläkare tycker ju inte att det är kaos på förlossningen på något vis.
Nej.
Men vi har ju mycket att göra naturligtvis. Ja. Och det, om man går ut i media och pratar om det så är det klart att det kan vara skrämmande.
Ja.
Mm. Nu har Carina försökt komma in här flera gånger.
Ja, jag har gjort det. Ja. Det är svårt att bryta in här.
Nej. Välkommen.
Nej, men de här olika verksvagheterna, då, den här primära, då säger du Kerstin att det handlar många gånger om smärta och rädsla och otrygghet som kan skapa den. Mm. Men om den här sekundära, om jag ändå känner mig trygg och inte har så mycket smärta eller upplever smärta, men ändå så får jag den här sekundära verksvagheten. Vad kan den bero på? Vad tror ni båda?
Jag tror att det är liknande mekanismer i vilket fall. Eller att det ska vara en liten paus. Därför att inbyggt i det här själva verkarbetet ligger ju också nödvändigheten av lite reparativa faser. Mm. Det måste ju bli små stunder när syret får komma till och det blir en genomblödning igen. Så att det handlar väl också om att naturen ser till att det måste bli det. Och kanske det också finns i vår tid en liksom svårighet att låta lugnet råda. Att det är liksom lite lätt för oss att om någonting inte händer, att se till att det händer. Liksom att till exempel då ge ett dropp. Därför att vi har den här behovet att göra någonting. Och att det är inte så lätt att vara lugn och inaktiv. Fast det egentligen är kanske aktivt. Men vi har svårt för det i vår kultur.
Mm. Vi kanske tror att vi är lugna och trygga. Ja. Men innerst inne så är
någonting annat. Nej, men att det behövs en liten paus.
Ja.
Därför att det här är ju så att tittar man på, om du tar sådana som djur till exempel, de har ju inte de här problemen utan det bara flyter på. Va? Och likadant om man läser om kulturer som är mer ursprungliga så finns ju inte de här problemen heller. Utan då går ju kvinnorna åt sidan eller de har grupper med sig och rädslan finns inte inbakad där på något sätt som den gör i vår kultur.
Nej, men vår kultur också, det är också mycket med att hur vi har förändrats som människor på väldigt kort tid. Mm. Vi har gått upp väldigt mycket mer i vikt.
Mm.
Det vet vi. Vi föder större barn.
Mm,
vi blir gravida senare i livet egentligen när vår fertilitet börjar gå ner. Det är då vi börjar skaffa barn i vårt moderna samhälle.
Det här tror jag är viktigt. Att vi har kommit förskjutits till en period i livet när det kanske inte är helt optimalt. För då ska man väl ner i 18 år och sådana här saker egentligen.
Mm. Ja, så att det är ju...
Det är riktigt. Det är en stor skillnad.
Komplikationerna med det ökar och det har vi talas om. Och det kan göra oss mer rädda.
Mm.
Kan det vara en förklaring?
Ja,
det kan ju vara både och då. Att dels att vi blir mer rädda och sen så ligger det då och stryper lite. Men det kan ju faktiskt vara också att systemet inte är riktigt lika väloljat då. Och då upplever man lite mer problem. Eller också ska man tolerera att det tar lite längre tid då. Då. Att man får ha ett åldersperspektiv med sig när man bedömer hur fort det ska gå. Det kanske också blir tokigt om man har 18-åringens mönster som norm. Men jag tror säkert att det kan bli just sådana här variationer. Det kan också bli att de här oxytocinreceptorerna påverkas av olika hur man mår i övrigt och vikt och allt möjligt.
Mm.
Så visst, det är rätt en viktig fråga det där.
Mm.
Och då säger ju det att våra sinnen påverkas ju väldigt mycket av det här hormonet.
Mm.
Våra sinnen är ju syn, hörsel, känsel, smak, lukt.
Och balans.
Och balans.
Mm. Mm. Där får vi inte glömma den här känslan av var man är någonstans, du vet.
I rummet.
Mm. Mm.
Och då skulle vi kunna påverka den produktionen med, om vi tittar då från början på synen. Vad är det vi ser runt omkring oss?
Ja, alltså oxytocin har ju den förmågan att om du har en hög oxytocinnivå så förstärks synintrycket och även hörselintrycken på ett ganska tydligt sätt. Så att du blir liksom mer medveten om vad du känner på huden, vad du ser och vad du hör, om det här får flöda fritt på ett positivt sätt. Och det gör ju då att det här i grunden, det här skeendet, förutom att det är skrämmande, så finns det en annan aspekt. Och det är att det också parallellt här under ytan finns en vad ska jag säga, förutbestämd positiv upplevelse som man också kan få fram när den här balansen förändras till det positivas fördel. För naturen har gjort det så att samtidigt som det här pågår så sker det en ganska avsevärd frisättning av oxytocin i hjärnan som just gör att den här rädslan egentligen dämpas. Mm. Att oron dämpas och att också den här ska vi säga, glädjen och förmågan att interagera med andra är förstärkt. Så att det gäller ju någonstans att hitta en vettig balans mellan de här två systemen så att inte den här rädslan vinner. Mm. För den, det är som ett gungbräde. Va? Ju räddare och oroligare man är, ju mer trycker man ner de här oxytocineffekterna. Men kan man få upp aktiviteten i oxytocinsystemet, ja då trycker man faktiskt också ner rädslan. Mm. Och det där är så viktigt att man kan man då hitta då de här systemen som putta på oxytocinet, då menar jag inte bara själva det som går ut i blodet utan de här funktionerna i hjärnan, ja då har man ju vunnit en hel del. Och i den här delen ligger väl det vi kallar för hjälpkvinnor eller doulor under förlossningen. För att de har alltså, deras arbete går ju faktiskt ut på att man hjälper till med värme och stödja och både mentalt men också rent fysiskt, att det finns närhetseffekt som är ganska tydlig där. Och då driver man den här andra sidan lite mera. Och det är säkert det som förklarar att det finns det finns ju en signifikant positiv effekt av detta som gör att det går lite fortare.
Men om vi håller oss kvar vid sinnena och synen, hur skulle vi kunna påverka den på bästa sätt? Kan vi dämpa belysningen?
Ja, du menar så.
Gå in i den här grottan, in i oss själva. Att vi ser en färg, en form, någonting vackert framför oss. Mm. Och med det...
Runda former.
Mm.
Att det inte spetsigt, utan det som vi uppfattar som behagligt och icke oroande.
Kvinnoformer.
Ja, lite också. Mm. Ja. Men det är väl också då att lite skydd, va? Och sånt där.
Ja.
Och sen, det tror jag absolut, att ögonen ska vila på det som är vilsamt. Det är ju inte synen på ett sätt, men det är ju en annan syn. Det är inte riktigt det att vi fokuserar och tittar på detaljer, utan det är något annat.
Det är känslan runt omkring det vi ser.
Ja, det är känslan runt omkring. Det vi tar in mer omedvetet av vår omvärld.
Så det skulle man egentligen kunna säga, titta på vackra saker och bara få den här känslan under graviditeten,
ja,
för att förstärka.
Jag tror att skönhet, naturen inte minst, va?
Ja.
Natur, vattenytor,
ja, gå ut
vackra
i skogen,
lövträd, blommor har ju en väldigt kraftig effekt på just balansen mellan de här två systemen. Och glöm inte att folk som arbetar med hypnos, de manar ju nästan alltid fram bilder av naturen under avslappningsproceduren. Och det är i den miljön som hypnos ofta sker.
Mm.
Eller vad man ska kalla det. Vet man då, och det är därför att den ändrar just balansen här till det positiva. Och jag har läst en del studier om, vad kallar de det? De har såna här behandlingar med någon slags hypnos eller relaxation under förlossningen. Och det går ju också fortare. Och när jag tittar på de data så blir det nästan likadant som att ha en doula närvarande. Så det måste ju vara att det gemensamma är att de får bort vissa stressinflytanden så att säga. Så att det här spontana mer får komma fram. För jag tror att det var mindre än 3 timmar eller någonting sånt där att båda har det. Mm. Och det är ju väldigt intressant tycker jag, att det finns naturligtvis olika vägar att gå, va? Men det visar också att det finns mekanismer som faktiskt blockerar och de kan du sen plocka bort på olika sätt om man nu vill det.
Och synen kan ju då också vara något förstärkande i att titta på den här bilden som ju en hel del har med sig med bebisen i magen, alltså från ultraljudet.
Absolut, absolut.
Och den är ju en målbild i sig. Mm. Så att med synen så kan vi göra och påverka kroppen på väldigt många sätt. Både att kanske förstärka.
Kallar det synintrycken är det som påverkar oss. Och då är det inte den här... Då är, för vi kan också påverka negativt. Va? Om vi sitter, om vi skulle ägna oss att sitta och lösa ett matematiskt problem. Kanske någon tror att genom att hålla tankarna borta så blir jag mindre rädd. Mm. Men om man koncentrerar sig så stoppar du också oxytocin. För att du ska vara i det här öppna när liksom ögonen inte tittar rakt ner på en liten linje eller någonting. Utan du ska se öppet. Du ska ha
ett öppet sinne.
Ett öppet sinne och en öppet synfält på något sätt. Va? Att du ska...
Ja, det för ju tankarna direkt till vårt moderna sätt att sitta och titta på en telefon hela tiden.
Det tror jag inte är bra. Nej. Om man nu ska ha den här, komma in i det här tillståndet som är förenligt med att stressnivån går ner och då åker oxytocinet upp och då får vi alla de här andra positiva effekterna. Då blir det ju en positiv kedja. Mm.
Men då är min nästa fråga att fokusera med att blunda. Och då tänker jag under förlossningen när jag fokuserar, jag blundar, jag går in i mig själv, andetaget finns
så
där.
Ja, men det är inte det. Då uttrycker jag mig otydligt. Men jag menar alltså fokusera på ett, alltså koncentrera i någonting annat. Alltså om du koncentrerar dig på en, att komma ihåg saker eller något, att komma ihåg 4-5 siffror i rad och alltså koncentration är inte riktigt samma sak som fokusering. Det kan vara, det är, fokusering är större. För det här att du går in och fokuserar på andning och sådär, det är ju ett hjälpsätt. För andningen är ju ingenting annat än en, om du andas lugnt och djupt. Det är ju ett annat sätt att ändra balansen i autonoma nervsystemet. Det vill säga ju djupare andetagen är och lugnare, ju mer aktivitet får du i parasympaticus. Och därmed så får du också möjlighet att hjälpa oxytocinet att komma ut. Va? Så att det är ju en variant egentligen på beröring av beröringsnerverna. Mm. Alltså måttfull, lugn beröring. Så det kan du få från många delar av kroppen. Och så att det är det här hela tiden. Känna av och stimulera den här vilsamma delen. Kan du göra på många sätt samtidigt. Och det är väl olika för olika människor och olika rutiner på olika ställen också förstås.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Skulle jag be dig, Kerstin, att beskriva parasympaticus och sympaticus-systemen som vi pratar om? För det är inte känt för alla.
Alltså vi har ju då, om man ska tala om förbindelserna mellan hjärnan och kroppen, alltså finns det två system egentligen. Dels finns det hormonerna som då går ut och påverkar från hypofysen och annat, till exempel oxytocinet. Men dessutom så har vi ju då nerver som går till alla organ och kroppens olika delar som vi då kallar det icke-viljestyrda nervsystemet eller det autonoma nervsystemet. Och där finns det två grenar. En som heter den sympatiska grenen och den kan man säga, den är kopplad till aktivitet och i förlängningen stress förstås. Vi behöver alltid lite grann det här av det sympatiska. Och sen har vi den andra som heter den parasympatiska och den är mer kopplad till processer som har med ska man säga, livet att göra. Alltså matsmältning, vila, avslappning. Och den är också viktig för just förlossningen. Mm. Den hjälper livmoderns, vad ska man säga, kontraktioner. Den hjälper att göra dem effektiva. Den ökar genomblödningen till exempel i livmodern. Och det är ju också en väldigt viktig funktion. Så att då blir det ju också mer syre och näring till mamman och barnet där. Och dessutom är det så att om du tar vissa djur så har man till och med visat att de kan föda utan oxytocin. För då kan det här parasympatiska nervsystemet ta över helt. Det blir lite klumpigare och tar lite längre tid. Alltså med oxytocinet blir det mer ett bättre servosystem så att säga. Och det går fortare. Men
det
går. Jo, det går så. Och det är det som är så intressant. Att man har kanske fokuserat lite mycket på oxytocinet när det hela tiden är samspelet mellan parasympatikus och oxytocin. Men inte nog med det, för om man tittar där uppe i hjärnan så styrs ju parasympatikus inte bland annat av oxytocinet, av de här nerverna som jag pratat om, som finns uppe i hjärnan. Så att du har en
väldigt komplex apparat där.
Ja, och samtidigt enkel om du ser att det är parasympatikus och det är oxytocin på olika nivåer som hjälper till. De hjälps åt.
Då har jag en fråga. Om man då är medvetslös och ligger i respirator till exempel och vi föder barn, för det kan vi ju göra trots det. Ja. Vad är det som händer då i kroppen?
Det här systemet funkar ju då. Det kanske till och med så att det inte är några, så rädslan kanske inte finns där. De kanske inte upplever smärta. Alltså det här är ju ett slags fysiologiskt tåg kan man säga som finns inbyggt i oss. Det ska ju kunna fungera det här. Och vad som har hänt och vad som händer förstås är att det sker alltid under en förlossning. Men ibland är det ju motverkat då av yttre situationer som att det är någonting som är läskigt. Men också av inre situationer som att man är rädd eller av en annan typ av problem, nämligen att det gör så hemskt ont. Mm. Så alla de, man kan ju ha stoppande funktioner både inifrån sig själv och från sin föreställningsvärld och från sin omgivning. På samma sätt kan man ju ha positiva inflöden från alla de här olika hållen också. Mm. Och det vet vi ju, att om en förlossning går framåt i ganska lagom takt, då blir det ju mer av den här så kallade Ferguson-reflexen, eller av vad ska man säga, varje sammandragning är kopplad till en oxytocinfrisättning, inte bara till blodet utan också till hjärnan. Och om det här sker i en, vad ska man säga, lagom takt, ja, då får man en hel del oxytocin tillfört vid varje verk.
Som då, avtrycket.
Avtrycket då, det kan man säga, det är tryckreceptorer i nedre delen av livmoderhalsen där, den, och lite ner i översta vaginan. Precis, det är tryckreceptorer. Mm. Men om trycket blir för hårt eller för stort, ja, då går det över i smärta. Mm. Och då får vi istället en blockering. Mm. Så att hela tiden ligger ju livmodern och talar om för hjärnan, jaha, hur är läget här nere? Ska vi köra på och gasa eller ska vi stoppa? Så det är ju liksom en slags informationsprocess som hela tiden pågår.
Och den funkar även då om jag ligger i respirator?
Jag tror att det där ligger helt bortom medvetandet. Mm. Det ligger på områden som ligger väldigt djupt ner i hjärnan.
Så egentligen kan jag lämna hjärnan hemma och så åker jag in med kroppen? Och
i alla fall den här delen av hjärnan där vi så att säga kontrollerar och är rädda, den kan du lämna hemma. Mm. Ja, det är egentligen det alla de här olika systemen syftar till, va? Att koppla bort det där oroliga, granskande, kontrollerande. Och det är det så där, att det här får köra fram fritt istället.
Det är ju också det där med den moderna människan med att rädsla för kontrollförlust.
Ja,
det är,
framförallt.
Exakt, det är ju en del av det här. Att kontrollen är ju en av vår tids stora favörer förstås, för vi kan göra så mycket utåt. Men en av nackdelarna är att vi då blockerar en del av de här naturliga processerna, för att det går inåt också. Precis, precis.
Men varför har det blivit så då?
Jag tror kanske också, för det första så är ju vi annorlunda idag, men vi behöver ju använda de här andra systemen i vår hjärna, i vårt jobb till exempel. Va? Mm. Inte kan man bli revisor utan att använda kontrollsystemen så att säga. Mm. Och det är klart att håller man på hela dagarna och systematiskt arbetar med sin kallade vänsterhjärna då, så mm. klart att det är inte bara att stänga av den sen. Det blir ju, det är inte så lätt, va?
Mm.
Och det, så det ligger lite i kulturen. Och sen kanske jag också tror att man har, hela kulturen är ju också på något vis lite missledd på det viset att man tror att allting styrs här uppe från den här kontrollhjärnan. Medan i själva verket så är den ju de här ursprungliga funktionerna som att äta och föda, de styrs inte där uppifrån. De styrs från mycket djupare delar av hjärnan. Och det har vi lite svårt att tillstå just därför att vi vill ha kontroll, va?
Mm.
Och då blir det ju en konflikt mellan det här övre systemet och det här mera, vad ska vi säga, djupare systemet. Det kan ju till och med då, som du säger, de här högre funktionerna blir ju blockerande eller gör att det tar längre tid. Mm. Så vi har, vår kultur har definitivt en roll i att det här, att det blir mer komplicerat. Det är två viljor på något sätt som samtidigt ligger och styr.
Ja. Jag skulle vilja komma tillbaka till våra sinnen då. Mm. För det har vi ju inte så många intryck med oss när vi är medvetslösa.
Nej, det har du inte. Lite lär man ju ha. Alltså det finns väl ändå en del studier som visar att man reagerar på musik.
Precis.
Till exempel. Att,
och viss lukt.
Och det är ju naturligtvis därför att det här är limbiska system. Och skulle du söva de limbiska systemen när du är sövd, då skulle du ju dö, eller hur? För vi måste ju fortsätta att leva och
andas,
hjärtat ska slå.
Precis, och cirkulationen.
Ja, visst. Mm. Så att det är nog mer de här områdena här uppe, över, alltså högre delar av hjärnan som är utslagna. Och då kan musik fungera därför att det går ju in väldigt mycket på det här limbiska systemet till exempel.
Så egentligen så borde vi förstärka alla våra sinnen, hur många de nu är, om de är fem eller sju eller tio.
Anpassa,
finns lite olika vad
anpassa
vi säger
inflödet till dem.
Ja.
Så att det mer stimulerar de här äldre områdena, inte stressdelen alltså, utan
nej,
den här
precis.
Andra delen. Och liksom lära oss det språket. Och då få oss öka aktiviteten i det.
Mm.
Och det skulle då också vara viktigt att folk förstår att det inte är farligt. Att liksom låta den vad ska vi säga, delen av oss råda under en tid. För den vet. Det är ju där den inbyggda vad ska vi säga, kunskapen ligger.
Ja.
Att det finns en väldigt fantastisk medfödd kompetens här.
Ja, och det är ju kroppens egna kontroll på något vis.
Exakt.
Att man överlåter liksom sig till kroppens...
Ja, för den
sätt.
Vet.
Ja.
Det är den som vet ju. Och ska göra det här. Och det
men
är klart
då är vi inne på tilliten igen. Det här förtroendet och tilliten till sin egna kropp.
Ja, och då får man ju se rädsla som motsatsen till tillit i det här sammanhanget så att säga.
Mm.
Om du kan sluta att vara rädd, då är du ju tillitsfull. Eller hur? Det är på ett sätt så är det. Tillit kan ju vara... Tillit kan ju bli tillit till någon eller tillitsfull. Men just avsaknaden av rädsla, då är det ju på ett sätt ett totalt tillitsfullt tillstånd.
Ja.
Och då finns det ingen blockering av de här systemen. Och,
ja.
då går det i den takt det ska. Vilket inte nödvändigtvis betyder att det går på en minut. Utan
nej.
Det har ändå sin tid som det ska ta. Va?
Ja, det är klart att det är för att vävnaden ska anpassas och sådär.
Ja.
Men vi utlovade här i början att vi skulle prata om induktioner också. Carina.
Ja, induktioner. Mm. Det är ju igångsättning av förlossningen.
Mm.
Och då är min första fråga till dig, Jenny. Varför sätter vi igång förlossningar? Om du får du dra det i korthet.
Ja, det finns en massa olika orsaker till att man sätter igång förlossningar. Dels kan oftast beror det på att mamman har en sjukdom som gör att hon måste förlösas, till exempel högt blodtryck som inte ska påfresta hennes blodkärl för mycket. Sen finns det också barnindikation på att man ska förlösas. Att barnet har det bättre utanför magen än inuti magen. Man kan se livmodern och livmoderns miljö som en intensivvårdsavdelning för barnet. Och när det inte fungerar längre, då tar man kanske ett beslut att sätta igång förlossning för att barnet har det bättre utanför.
Mm, mm, mm.
Sen finns det ju den här, sen kan man gå för långt i graviditetsförloppet helt enkelt. En normal graviditet är ju 40 veckor plus minus 2 veckor. Och där nyligen har det kommit en studie då som, vi ska inte gå in jättemycket på den. Men där man visar att man, minska riskerna.
För det är ett eget program.
Ja, det är ett eget program. Mm. Men att man minskar riskerna av induktion, alltså igångsättning i när man gått in i vecka 41 och inte gått in i vecka 42. Men det här är ju jättekomplicerat. Hur ska man sätta igång en förlossning som inte är redo? Mm. Och vi har ju ingen knapp att trycka på, utan det är en kombination av flera olika saker där livmodertappen behöver börja bli mogen.
I olika tid?
I olika tid,
ja. I olika graviditetsveckor, ja, beroende på det här som du berättade.
Ja. Och en del i det här är ju att göra hinsvepningar också. Så vi har sett, det är vetenskapligt bevisat, att det förkortar graviditetslängden som man kan förbereda. Det är den här förberedelsefasen då, som kroppen kan göra själv hemma, och det kan ta flera veckor, men att vi kan skynda på det genom att stimulera livmodertappen.
Och det är hinsvepning är ju precis det.
Precis.
Att vi sveper med våra fingrar, kan man säga, runt livmodertappen för att stimulera.
Men då är vi ju tillbaka till det här med att vi har det här känselsystemet ute i kroppen som sänder information upp till hjärnan. Och säg då att det har blivit lite vajsing med oxytocinstimulering. Det är ju precis det du ska göra. Naturligtvis stimulera sensoriska nerver som då är inte smärta, utan det som vi uppfattar som lugnt. Och det är förmodligen både lite beröring och lite tryck i det. Men det är precis det. Och då kan man tänka sig att om det har liksom fastnat lite, att det bör komma igång. Det är helt
så lite tänkt. Massage, lite stimulering. Absolut. Med hinsvepning. Kanske flera gånger.
Ja.
För jag vet att på vissa ställen så gör man det inte alls. Men det är ju ganska enkel metod som kan göra stor skillnad.
Får jag fråga dem här, när det liksom inte kommer igång, är det alla åldrar, eller har man sett att det här är en konsekvens av det vi pratade om innan, nämligen att vi håller på att bli lite äldre när vi föder?
Det påverkar säkerligen, men det är väl klart att det förekommer i alla åldrar också. Men det är väl klart att det påverkar.
Vet man om det är första, andra, tredje barnet? Är det liksom lika vanligt att man går över tiden oavsett om man är förstföderska eller omföderska?
Alltså, vad vi i vår verksamhet, vår erfarenhetsbank har sett, det är att man brukar kopiera sig själv i den veckan man föder. Och jag är ett praktexempel på det, om jag ska bli personlig. Jag har fött alla mina tre barn vecka 39 plus 3. Pang, så funkade jag. Men, och det finns en upprepningsdel i det. Men sen så har vi alla träffat de kvinnor som var överburna första graviditeten men födde tidigare den andra graviditeten. Eller hur, Carina?
Men om man då tittar till sätt som vi startar upp på, hur kan vi då påverka kroppens oxytocin? Vi pratade om hinsvepning. Det kan stimulera med att vi
får igång de där sensoriska systemen helt enkelt.
Ja, bra förklarat. Men om man då ger, som vi kan göra, ge tabletten Cytotec. För det är ju en metod för igångsättning också. Hur påverkar den flödet av oxytocin?
Det är väl prostaglandiner, va? Nej, men alltså prostaglandinerna är ju en del i oxytocineffekten. Framförallt då när det gäller att öppna upp själva livmodertappen. Och jag tror liksom att det här är ju cirkulära system, va? Som omfattar hjärnan och hypofysen och hypotalamus. Och naturligtvis effekten här nere. Och får man igång det någonstans, ja då får man ju igång de här, vad ska man säga, cirkulerande informationsprocesserna. Och det är ju ett sätt att komma igång. Du kan säkert också, jag är övertygad om att man skulle kunna komma åt det mentalt. Eller det beror på var i den här cirkelkedjan du går in. Men det finns ju de som är lättare än andra. Men att utnyttja den här förgjusenreflexen förefaller ju väldigt, vad ska jag säga, väldigt logiskt. Och väldigt rimligt att på något sätt
hjälpa den.
Och
den har vi ju förklarat tidigare. Den är ju väldigt bra. För då kommer vi in på den här kateten. Badkateten kallad. För den är ju en metod som direkt påverkar Fergusons reflex.
Ja, ja.
Jenny? Förklara lite snabbt hur den funkar då.
Ja, ballongkateter, det är egentligen som en vanlig urinkateter. Eller det är en vanlig urinkateter
i större format,
ja, precis. Som man då kan, om livmodertappen är lite öppen, att man kan föra upp den genom cervixkanalen, kanalen som där barnet ska komma ut då, för upp den och lägger den mellan barnets huvud och vägen ut, alltså ovanför den inre modermunnen. Och där fyller man på den med koksaltlösning. Och sen så lägger man den i sträck, kan man säga. För man sträcker den och tejpar fast den på insidan av låret. Så att den ligger och trycker då på inre modermunnen.
Mekanisk retning.
Så det efterliknar egentligen barnets huvud, motsvarar barnets trycket från barnets huvud. Det låter ju väldigt som ett skolbok.
Ett skolexempel faktiskt från just fysiologiboken, att det handlar om tryck, att öka trycket i viss mängd, och då går de här reflexerna igång och så får du igång systemet. Och sen har du väl fått igång det, då är det ju en sån här evighetsmaskin på något sätt, att det stimulerar sig självt.
Och det vet vi ju om, det finns ju ganska nyligen gjorda studier på Karolinska bland annat, en kollega till mig, som har visat då att kan man starta förlossningen eller induktionen med en sån ballongkateter, så förkortar det genomsnitt förlossningsförloppet med 7 timmar.
Ja, men alltså det låter fullständigt rimligt. Och framförallt då, om man det är sådana här långsamma.
Om man startar förlossningen med en badkateter?
Ja, jag tror att det är ju... för det första måste den vara limodet, vara tappen var tillräckligt mogen för att man ska få in badkatetern. Och det är ju också ett steg i sig. Ja. Att vi står liksom inte på ruta liksom ett, utan vi har kommit en liten bit på vägen. Mm. När man börjar med cytotecket, det är ju verkligen på ruta ett. För då har vi en omogen limodetapp.
Och sen så kan man ju tillägga att den här badkatetern, ballongkatetern, den trillar ju ut när du är öppen cirka 3 centimeter. För att då
men då ska väl barnets huvud kunna ta över?
Ja, men då tycker man att barnet är på väg att trycka.
Den är så viktig, den här diskussionen. Därför att vad vi säger här är då att du kan på olika sätt stimulera livmodertappen. Eller du kan trycka där neråt. Och då får vi igång den här egna oxytocinreflexen. Och det är klart att ett alternativ är ju att man då tillför oxytocin i cirkulationen. Men då förstår ni ju direkt att det blir inte riktigt samma sak. Därför du får inte med det parasympatiska nervsystemet på samma sätt. Och du får ju inte riktigt samma... Du får effekter indirekt via den här Ferguson-reflexen. Men du får också sannolikt en liten annan typ av sammandragningar i livmodermuskulaturen. Och de känns lite annorlunda. De skickar en liten annorlunda information upp till hjärnan. De känner inte riktigt igen det där. Och då blir det liksom att det här är någonting som inte riktigt är som det vanliga. Och då kan det nog vara så att det gör lite ont, va? Och då kan man undra om det blir riktigt så effektivt som man skulle vilja bli.
Det här oxytocindroppet, det kommer ju verkligen i sista steget i en igångsättning av en förlossning. Hoppet är ju att kroppen själv ska komma igång. Att man inte ska behöva det här droppet, utan att man liksom kliver över tröskeln till en vaginal förlossning ändå.
Och det låter
ändå
ju mycket rimligare. Ja. Det låter ju mycket rimligare och alldeles rätt tänkt.
Och innan man sätter ett värkförstärkande dropp till oxytocin, då brukar man alltid ta hål på hinnorna, alltså så att vattnet går, om inte det redan har gått. Och då får man ju också en effekt att barnets huvud kommer ner och trycker på och så.
Och vad är det som är i fostervattnet då, som är så bra?
Jag tror mer att det kommer ut. Att du får den här direkta kontakten. Att det ökar den där mekaniska effekten.
Så prostaglandinerna?
Ja, de öppnar ju upp, va? Och det är klart att de medger ju att det kan bli mer tryck så småningom.
Ja.
Därför att trycket sitter inte bara där uppe, utan det sitter ju trycket hela vägen ner också. Att det är de
effekterna. Och prostaglandiner är ju ett hormon också då, som kan signalera också. Så då blir det också lite med trycket, barnet åker ner, plus att signalerna från det här hormonet.
Ja, men alltså prostaglandinerna, alltså oxytocinet, när du har det normala oxytocinet, när det kommer igång, det ökar ju också prostaglandinerna så att säga. Så en effekt av oxytocinet är ju faktiskt att öka prostaglandinerna där i livmoderhalsen. Samtidigt som det då trycker på genom att... Men inget hormon kan ju verka så att man bara trycker. Man måste ju öppna dörren.
Mm.
Och det är precis samma sak vid amning. Va? Att oxytocinet hjälper ju till att trycka ut mjölken.
Mm.
Men det öppnar också mjölkgångarna. Du kan inte trycka ut mjölk om mjölkgången är stängd. Och det är därför det blir liksom öppna och så trycker man. Det är så det är effektivt.
Så egentligen...
Och så sker naturligtvis för förlossningen också, även om tidsutdräkten är ju helt annorlunda.
Lite större saker som ska komma ut.
Det är lite större saker som ska komma ut.
Men vi är ju intresserade av, många gånger så säger vi att vi är mindre intresserade av öppningsgraden än att vi har en mjuk livmodertapp.
Mm.
För den är mer eftergivlig.
Mm. Mm.
Och de här hormonerna spelar väl roll där också?
För prostaglandinerna, absolut.
Ja.
Jag tror utan prostaglandiner så blir det just att hålla på och köra mot någonting som är för hårt. Och då blir det ju naturligtvis risk för...
Som livmodertappen är från början.
Så blir
den är ju väldigt hård.
Ja, ja, visst.
Ja, och prostaglandinen kan vi också lägga till i gelform runt livmodertappen.
Precis,
eller bakom livmodertappen för att förbereda den och mjuka upp den. Och då ser man också att man får lite småverk och lite ökat tryck och så utav det.
Och då går det igång så här reflexer då.
Så vi har lite olika metoder beroende på hur mogen livmodertappen är faktiskt. Mm. Ja. Ja, Carina.
Ja, det var ett lite kortare avsnitt idag. Det var del 3. Vi kör del 4 snart, Kerstin.
Mm. Ja, det gör vi.
Det gör vi.
Absolut.
Så stort tack för idag, Kerstin Uvnäs Moberg, vår expert på hormonet. Du är en världsauktoritet på det här och vi är jätteglada att du berättar så mycket. Delar detta.
Det är mycket trevligt att vara här. Jag lär mig mycket också.
Så Jenny, vi ses snart igen och Kerstin också. Så tack, sköt om er där ute så hörs vi snart igen.
Hej då!
Hej då!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.